بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأهلا وسهلا Välkomna till ännu en sammankomst av kunskap, vilket är de bästa av sammankomster i detta liv. Vi ber Allah Azza wa Jalla att göra denna sammankomst till en nyttig sammankomst av dhikr som gynnar oss i detta liv och i nästa liv. Då vi, walillahi alhamd, befinner oss i den välsignade månaden Ramadan, som också är Koranens månad, så kommer vi idag ägna lite tid åt att tala om viss etik och beteende man ska ha när man läser Koranen. Vi kommer att läsa från den här boken Khulasat al-Tibyan fi Adab Hamalat al-Quran av Abu Zakaria al-Nawawi rahimahullah ta'ala, där han går igenom enkel etik och moral som man ska ha när man läser Koranen. Viktiga saker att tänka på. Vi kommer börja med att läsa från förordet. Och vi kommer läsa stycken från den här boken. Men förordet är väldigt vackert. Där han säger: Alhamdulillahi al-karim al-mannan lit-tawli wal-fadl wal-ihsan alladhi hadana lil-iman. Han tackar Allah Azza wa Jal som har väglett oss till denna tro. Och faddala dinana ala sairil adyan. Och han gav denna religion överlägsenhet över resten av alla andra religioner. Wa manna alayna bi irsalihi ilayna akrama khalqihi alayhi wa afdaluhum ladayhi. Och han gav oss också den gåvan att han sände sin mest älskade skapelse till oss. Den bästa av skapelsen, den mest älskade skapelsen, wa khaliluhu, och hans, yani hans khalil som är honom älskad och nära. Wa abduhu wa rasuluhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famahabihi ibadati al-awthan, och genom Muhammad alaihi salam utplånades av gudadyrkan. Wa akramahu bil Quran al-mu'jizatu al-mustamirra ala ta'aqib al-azman. Wa han ärade honom med att ge honom Koranen, det kontinuerliga miraklet som fortsätter i alla tider. Allati tahadda biha al-insu wal-jan. Detta mirakel som utmanar människorna och jinnerna. Yani Koranen är det största miraklet som profeten Muhammed fick alayhi salatu wassalam, som är kvar till domedagen. Och i Koranen finns också en utmaning. Att om ni påstår att Koranen är falsk, hitta då på en likadan. Både människor och jinner, och det spelar ingen roll om ni samlas allihopa, så kommer ni aldrig att klara av det. Och denna utmaning finns kvar fram till domedagen. Wa afhama biha jami'u ahli zayri wa at-tughyan. Och Koranen satte alla avvikande och vilseledda personer och ideologier på plats. Wa ja'alahu rabiyan li qulub ahli al-basair wal-irfan. Och Allah gjorde också Koranen till en källa av glädje för folket av förstånd och de som reflekterar. فَلَا يَخْلُقُ عَلَى كَثْرَةِ تَرَدُّدْ وَتَغَيْرُ الْأَحْيَانِ. Och Koranen blir inte, man kan säga att man tröttas inte ut av att läsa den, hur många gånger man än läser den. Och det här är som han Allah också nämns i en hadith, en av de saker som är unika med Koranen. Du vet, om du läser en vanlig bok, kan du läsa boken 10 gånger? Du kommer tröttna på den, eller hur? Du kan inte ens läsa den 2 gånger nästan. Är det inte så? Men Koranen, subhanallah, varenda gång du läser den, det är som att du läser den för första gången. Är det inte så? Så du tröttnar aldrig av att läsa den. Kolla bara på surat al-Fatiha, som vi läser hur många gånger om dagen? 17 gånger om dagen. Kan man tröttna på surat al-Fatiha? La wallahi, du kan läsa den om och om och om igen, eller hur? Subhanallah. Och sen också vilka enorma källor av kunskap Koranen innehåller. Yani den är den största kunskapskällan och källan till vishet. Därför kan du förklara Koranen i hundratals lektioner. Yani surat al-Fatiha kan du förklara i hundratals lektioner. Ibn al-Qayyim skrev en bok på mer än 1000 sidor där han förklarar Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanallah. Och det, Koranen är oändlig källa av kunskap. Så man tröttas inte ut av att höra den eller läsa den. وَيَسَّرَهُ لِلذِّكْرِ حَتَّى اسْتَظْهَرَهُ الصِّغَارُ الْوِلْدَانِ. Och Allah Azza wa Jal underlättade också för oss att lära oss Koranen, så pass att till och med små barn kan lära sig Koranen. وَلَقَدْ يَسَّرَنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. Allah underlättat den här boken. Är det inte så? Om man jämför med andra religiösa skrifter så finns det ingen som kan Bibeln, ingen som kan Taurat, ingen som kan hinduerna, buddhisternas skrifter. Men vi har hundratusentals människor, om inte miljontals, som kan Koranen utantill. Och vissa av dem, subhanallah, är 7 år gamla, 8 år gamla. Vissa är blinda och kan Koranen utantill. Allahu Akbar. För att det är Allahs tal. Det är inte en vanlig bok, inte en historiebok, inte en novellbok, inte en poesibok. Det är Allah Azza wa Jalls tal. وَهُوَ مَحْفُوظٌ بِحَمْدِ اللَّهِ. Han säger också att Koranen med Allahs nåd är bevarad. Så Koranen är, mashallah, unik på det här sättet. Och han säger att Koranen också innehåller alla former av kunskap. Som, yani, مَا تَنْشَرِحْ لَهُ صُدُورْ أَحْلُ الْإِتْقَانِ أو إيقان. يعني كنسكاب بسوم ير لكا وك إيمان تل فول كتاب أبي تيجلس قرآن إنه هولر أل كنسكاب إنه ويلي في كنسكاب لم إنتي إنه هولر إنه هولر ألتي يعني أخبار الماضيين دون سوما ليبتين نص دون سوما كومرات ليبا افتروس وصم هندر نو هو فولك آر نو هو فولك تي باراديسيت كومبا هو فولك تي هلوتت كومرات با. Den lär oss allting. Vad som gynnar oss, vad som skadar oss. Så mashallah, det är en välsignad bok. Och han säger att han tackar Allah Azza wa Jal över alla de gåvor han har gett oss som inte går att räkna. Och speciellt gåvan av en iman. Ja. Och vi kommer då läsa lite utvalda stycken från den här boken. Och han nämner också först och främst här lite bevis på dygden av att läsa Koranen. Och det här känner vi alla till. Vad får man för belöning om man läser den här välsignade boken? Profeten Muhammad alayhi salatu wassalam har sagt: "Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Rawahu al-Bukhari. Den bästa av er är den som lär sig Koranen och lär ut Koranen. Så kolla här. Allah subhanahu wa ta'ala gjorde denna umma till den bästa umma. Eller hur? Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Av alla samfund, alla de som har följt profeten, så är de som följer profeten Muhammad a.s. denna umma, den bästa umma. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Taib. Så denna umma är den bästa umma. Men vilken är toppen av denna umma? De bästa av de bästa. Vilka är de? De som läser Koranen, lär sig Koranen och lär ut Koranen. Så vill man vara de bästa av de bästa, så ska man vara från dem som lägger fokus på att läsa Koranen. Och han nämner också hadithen där profeten Muhammad alayhi salatu wassalam har sagt att Allah kommer att höja ett folk med den här boken och sänka ett annat folk. Så vill man ha ära i detta liv och i nästa liv, upphöjas i dunjas nivåer och i akhiras nivåer, så ska man vara en person som lägger vikt vid Koranen. För Allah kommer att upphöja ett folk med den här boken. Och Allah upphöjer folk med kunskap generellt. Och den bästa av kunskapen är vad? Koranen, utan tvekan. Så Allah Azza wa Jal upphöjer folk med Koranen. Och du vet i Jannah, sen, om inshallah, vi hoppas att vi är från de som får gå in i Jannah, där kommer Allah att säga läs och stig upp. Varje vers du läser kommer att ta dig upp en nivå i paradiset. Så subhanallah. När du memorerar en ayah kommer du upp en nivå i Jannah. Och ni vet, nivåerna i Jannah, det är inte som här att du går en trappa upp. Nej, nivåerna i Jannah, det är som att du kollar upp mot stjärnorna på himlen. Det är en nivå i Jannah. Och därför sa vissa av salaf att Jannah har lika många nivåer som det finns verser i Koranen. Yani mer än tusentals nivåer. Och ju mera verser du kan få Koranen, ju högre upp kommer du i paradiset. Och kolla här väldigt enkelt. Qul huwallahu ahad. nivå. Allahu samad, en nivå. Mashallah. Memorera Juz Amma och redan där har du hundratals nivåer i paradiset. Och så vidare. Och Koranen är också en skatt av belöning, eller hur? Hur mycket belöning får man när man läser Koranen? Är det någon som vet? Ashra. För vad? För varje bokstav du läser får du 10 hasanat, minst. Och sen kan det mångdubblas ännu mer, mashallah. Han nämner också här att kapitlet om att folket av Koranen är bättre än resten av människor. Taib. Och där nämner han hadithen där Rasulullah alayhi salatu wassalam har sagt: Ya ummul qawm wa aqra'uhum li kitabillah. Vem är det som ska leda folk i bönen? Den som kan mest Koran. Så där får han företräde. Han får företräde och vet ju att bönen är det viktigaste vi gör i det här livet. Så den som kan Koranen får leda oss i det viktigaste vi kan. Subhanallah. Vilket tyder på hans enorma position. Och också, han nämner här också från Ibn Abbas radiyallahu anhuma, att Umar radiyallahu anhu brukade yani, ha al-Qurra, de som var skickliga i Koranen, som sina rådgivare. Och de som han satt med och tog råd. Spelar ingen roll om de var unga eller gamla. Yani, så länge de var skickliga i Koranen så var de hans rådgivare. Vilket också tyder på deras höga position. Och så säger här Nawawi, vet att den korrekta madhab och det som vi väljer och det som al-ulama yani, håller att vara korrekt är att läsa Koranen är bättre än tasbih, att säga subhanallah, tahlil, la ilaha illallah och all annan form av dhikr. Och bevisen är mångfaldiga på detta. Så om du frågas, vad är den bästa dhikr? Vad säger du då? Koranen. Ja. Och även om någon säger, men vadå? Profeten alaihissalam sa den bästa dhikr i la ilaha illallah. Taib, la ilaha illallah är en del av Koranen. Det är en vers från Koranen, det finns ju med i Koranen. Så att i slutändan det är samma sak. Ja, så att läsa Koranen är den bästa formen av dhikr. Och profeten alaihissalatu wassalam har också sagt, vad som bevisar att en person respekterar Allah subhanahu wa ta'ala är att man respekterar de äldre muslimerna. Och personen som kan Koranen och inte överdriver eller faller kort i Koranen. Och att man respekterar den rättvisa ledaren. Och hadithen finns i Abi Dawud. Så ett tecken på att man respekterar Allah, upphöjer Allah azza wa jal, är att man också upphöjer det som Allah upphöjer. Så här finner vi att vi ska respektera vem? Vi ska respektera äldre människor. Vi respekterar de äldre muslimerna. De som fått grått hår i den här religionen. Och den som inte respekterar de äldre, han är inte från oss. Som profeten sa. Och vi respekterar också hamil al-Quran. Den som bär på Koranen i bröstet. Men han nämnde här kriterier. Han som bär på Koranen i bröstet och inte är extrem eller faller kort. Yani han är inte från Ahlul Bidah och överdriver religionen som al-Khawarij. Och han är inte en person som faller kort och tillåter de saker Allah har gjort, haram och så vidare. Utan han är en person som följer medelvägen. Då ska han respekteras för den Koranen Allah Azza wa Jal har givit honom i bröstet. Ja. Vi tänkte nämna lite viktiga saker som man ska tänka på när man läser Koranen. Och det här, ja ikhwa, är för oss alla. Något som vi alla ska tänka på. Och för att få den här belöningen som vi talar om. Belöningen av att läsa Koranen, att kunna Koranen. Och den är oändlig. Så kräver det också att man lär sig att läsa Koranen. Och jag förvånas över folk som varit muslimer i flera år och fortfarande inte kan läsa Koranen. Är det inte konstigt? Vad är deras rabba? Vad är deras himma? Vad är deras motivation att lära sig Allahs tal? Hur kan man gå flera år och du kan inte läsa Koranen? Vissa kan inte läsa surat al-Fatiha korrekt. Vissa kan inte läsa korta sura från Koranen. Efter flera år som muslim. Och de sitter och läser på papper med i vanliga bokstäver. Ishan. Du har inte gett Allah tiden att lära dig 28 bokstäver. Vad är det som är viktigare än att lära sig Allahs tal? Är det inte största allvar? Är det inte skämmigt? Subhanallah. Och sen också en annan skam. Den som vi som kan läsa arabiska och inte läser Koranen så som vi borde läsa. Det är också skämmigt. Att det kan ibland gå veckor utan att man läser Koranen, dagar, och den bara ligger på bokhyllan. Det är också skamligt. Vad är det som är så viktigt att vi inte har tid att ägna en halvtimme åt dagen åt att läsa Allahs bok? Och han nämner Imam Nawawi hur Salaf brukade läsa Koranen. Och han säger att vissa av dem läste ut Koranen varje månad. Vissa läste ut den varannan månad. Yani en halv juz om dagen. Yani 10 sidor om dagen. 9 sidor om dagen. Det är inte svårt. Vissa läste ut den varje månad. Yani en juz om dagen. 20 sidor om dagen. Vissa läste ut den var 10:e dag. Vissa var 8:e dag. Vissa var 7:e dag. Var 6:e dag. Var 5:e dag. Var 4:e dag. Var 3:e dag. Och så vidare. Så kolla hur Salaf lägger vikt på Koranen. Yani det minsta han nämner är varannan månad. Det är 6 gånger om året läser han ut Koranen. Och många som vi sa tyvärr läser inte ut Koranen en gång per år. Allah musta. Så att man ska försöka lägga mera vikt på att läsa den här välsignade boken. För som vi sa, det är bara khayr, det är ljus, wallahi. Och du kommer att finna lycka av att läsa Koranen. Profeten Muhammad alaihissalam sa till en av sahaba att läs Koranen, det kommer att vara ditt ljus i detta liv. Och det kommer vara din investering i nästa liv. Subhanallah. Ljus. Du får ljus i hjärtat, du får ljus i ansiktet. Du får lycka och glädje av att läsa Koranen. Men den som vänder sig bort från Koranen får mörker. Och men a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dankan. Allah säger att den som vänder sig bort från min Koran, min påminnelse, kommer att få ett lågt liv. Den som inte vill läsa Koranen, praktisera Koranen, den här personen kommer få ett lågt liv. Wallah, jag aldrig i mitt liv sett en person som kan Koranen, läser Koranen varje dag, lägger vikt på Koranen och har depression. Jag har aldrig sett, någonsin. Aldrig. En person som är från Ahlul Koran och han är deprimerad. Jag har aldrig sett. Har ni sett någon sån person? Jag har inte sett. Utan Allah azza wa jalla ger dem lycka i bröstet. För den här, de bär på Allahs ljus, Allahs ord i bröstet. Hur ska de få olycka? Så subhanallah, Koranen är en av de största källor till lycka. Och största av källor till att känna glädje och liv. Att man känner sig levande. Vissa hadither och athar nämner att det bröstet som inte bär någonting på Koranen är som ett övergivet hus. Beit kharib. Yani ett hus som är i ruiner. Yani om du inte har någon Koran inom dig, så är det som ett hus i ruiner. Ett övergivet hus där ingen bor. Yani du känner en tomhet inom dig. Och du känner också en livlöshet. Allah subhanahu wa ta'ala säger: وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. Att vi uppenbarade en själ för oss. Allah kallade Koranen för själ, ruh. Vi har två själar. Själen som håller våra kroppar igång. Och vi har den spirituella själen. Och det är den som man får av att fylla sitt bröst med iman och Koran. Så subhanallah, den som inte har någon Koran inom sig, inte läser Koranen, kommer att känna en tomhet inom sig och en livlöshet. Garanterat. Och motsatsen, den som läser Koranen kommer känna sig levande. Subhanallah. Så Allah, Allah, ya ikhwa, i att läsa Koranen. Naam. Vi kommer då nämna lite etik kring hur man ska läsa Koranen. För att läsa Koranen är inte som att läsa vilken bok som helst. An-Nawawi säger här att den första etiken som man ska ha, det är al-ikhlas, uppriktighet. Att man har ikhlas, och han säger som vi har nämnt innan. Yani, ikhlas ska man ha i allting som man gör. Vi läser inte Koranen för att visa upp oss. Vi läser inte Koranen för att få status eller tjäna pengar. Vi memorerar inte Koranen för att gå på någon korantävling och tjäna pengar. Utan vi lär oss Koranen för Allahs skull. För att få den enorma belöning som vi nämnde. Och som vissa av Salaf sa, att den som läser Koranen kommer få det han avsåg, det han avsåg. Yani den som avser dunya, han får dunya. Den som avser pengar, han får pengar. Och den som avser det som finns hos Allah kommer att få det som finns hos Allah subhanahu wa ta'ala. Så uppriktighet, att man läser Koranen för Allah azza wa jalls skull. Han säger också att det är passande för den som ska läsa Koranen att borsta sina tänder med siwak eller någonting annat. Yani innan man börjar så rengör man sina tänder. Man har en god munhygien. Och det har nämnts i vissa hadither och athar från sahaba att när man läser Koranen så kommer det en ängel. Och ju mer du läser, ju närmare kommer han. Tills han sätter sin mun mot din mun. Och dina verser, det du läser, går in i honom. Den går in i den här ängeln. Och änglarna, som vi vet, tar skada och ogillar det som vi ogillar. Vi ogillar, som här Imam al-Ajurri säger när han talar om detta. Han säger att på samma sätt som att du ogillar att sitta med en broder som har en dålig andedräkt, så ogillar också änglarna detta. Så att en god munhygien är generellt bra. Och subhanallah, islam har kommit och lärt oss att borsta tänderna för 1400 år sedan. Någonting som folk har börjat med de senaste, yani, vad säger man, århundradet här i västvärlden. Men el-miswak, borsta tänderna, eller någonting annat. Det funkar jättebra med tandborste. Till och med vissa ulema säger med fingret, gnuggar med vatten. Yani någonting. Så att man får en god yani, munhygien. Att man inte luktar illa i munnen. Han säger sen, det är också rekommenderat för den som läser Koranen att vara i ett rent tillstånd. Men om han är i ett orent tillstånd, det vill säga han behöver göra wudu, så kan han ändå läsa. Jaza bi ijma' al-muslimin. Det är konsensus att han ändå kan läsa. Och han säger att det finns många hadither om detta. Och han säger också att muslimerna är överens om att det är tillåtet att göra tasbih och tahlil och tahmid och takbir och salat över profeten alaihi wasallam och andra adkar för personer som är junub eller ha'id, kvinnor som har sin period, eller den som befinner sig i det stora orena tillståndet. Så han säger här att det är rekommenderat att ha wudu när man läser Koranen. Taib. För att profeten alaihi wasallam sa i en autentisk hadith att jag ogillar att nämna Allah i ett orent tillstånd. En person hälsade på honom och han gav inte tillbaka salam tills han hade gjort wudu eller tayammum. Och då gav han tillbaka salam och sa jag ogillar att nämna Allah i ett orent tillstånd. Taib. Men det finns också att han nämnde Allah i alla sina tillstånd. Så att i slutändan det är bättre att ha wudu när man gör dhikr och när man läser Koranen. Det är ingen ikhtilaf i den här frågan. Sen finns det ikhtilaf i frågan om att röra al-mushaf. Att röra själva Koranen utan wudu. Där finns det olika åsikter. Och majoriteten av ulema lutar åt eller säger att man måste ha wudu om man rör al-mushaf. Medan andra av ulema som är lite mindre säger att man inte måste ha wudu, men det är rekommenderat. Okay? Och det här nämns från Ibn Hazm och Sheikh Albani och Sheikh Muqbil och vissa ulema. Men det säkraste är att man har wudu. Och de berättar också här från Imam Ahmed rahimahullah att han brukade läsa wudu läsa Koranen med wudu, och om han tappade sin wudu så fortsatte han läsa, men han böt sida med en penna eller någonting, en pinne eller någonting, så att han inte rörde Koranen utan wudu. Så där är slutändan bättre. Och sen finns det de som är ursäktade, som kvinnan som har sin period, hon får också läsa Koranen självklart, för att hon kan inte göra wudu. Så hon är ursäktad. Taib. Han nämner också att det är rekommenderat att läsa på en ren plats. Och den bästa platsen är självklart moskén. Då moskén är den renaste och mest nobla platsen som finns. Men självklart man får ju läsa vart som helst. Men att det är bra att läsa på en ren plats. Han säger sen också att det är rekommenderat för den som ska läsa Koranen att vända sig mot qibla. وَيَجْلِسَ مُتَخَشِّعًا بِالسَّكِينَ وَوَقَارِ. Att han vänder sig, sitter vänd mot qibla när han ska läsa Koranen. Och han sitter också متخشعاً بالسكينة. Han sitter ödmjukt med en lugn över sig. Han sitter inte stressad utan han sitter lugn, yani bilwaqar wa sakina. Lugnt, frifullt, sansat, koncentrerad, fokuserad då han ska läsa Koranen. نعم. ويكون جلوسه وحده في تحسين أدبه وخضوعه كجلوسه بين يدي معلمه فهذا هو الأكمل. Även om du sitter själv så ska du sitta respektfullt, som att du sitter framför din معلم. Du sitter ändå respektfullt även om du sitter själv. Och han säger också att det är också tillåtet att läsa Koranen ståendes eller liggandes på sängen och i alla andra av sina tillstånd. Då Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i Koranen: "Alladina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim." De som minns Allah stående, sittandes och liggandes. Så till exempel om du ska läsa ayat al-Kursi, vilket är Koran, när du ska sova, vilket är rekommenderat. Vad får man för belöning om man läser ayat al-Kursi i sängen? Du skyddar hela natten. Nej, från shaytan. Så ibland man orkar inte göra wudu när man sover. Och det är helt okej att du ligger ner och läser ayat al-Kursi i sängen. Även om du inte har wudu. Så man behöver inte sätta sig. Men han talar här om att sitta och läsa Koranen. Yani man sätter sig på ett respektfullt sätt. No. Sen så säger han att om man ska börja med att läsa Koranen så ska man söka skydd hos Allah Azza wa Jalla. Och man ska säga a'udhu billahi minash shaitani rajim. Hakadha qala al-jumhur min al-ulama. Och så säger majoriteten av de lärda, för att Allah subhanahu wa ta'ala har sagt: "Fa'idha qara'ta al-Qur'an fasta'id billahi minash shaitani rajim." Att om ni ska läsa Koranen så sök skydd hos Allah från den förbannade djävulen. Surat An-Nahl, vers 98. No. Så om man då vill läsa Koranen så ska man söka skydd hos Allah från shaytan. Och vissa av salaf brukade säga a'udhu billahi sami'u al-alim min ash-shaytan ar-rajim. Att de lägger till sami'u al-alim min ash-shaytan ar-rajim. Och han säger att det är rekommenderat att söka skydd för alla som ska läsa Koranen, vare sig man är i bönen eller utanför bönen. Okej? Okay? Så här har vi en annan sak som är rekommenderad. Och här nämner Ibn Kathir rahimahullah i hans tafsir att det är ijma, konsensus, på att det är mustahab, det är rekommenderat att söka skydd hos Allah från shaitan. Yani det är inte wajib, utan det är en stark rekommendation som man inte ska lämna. Och han säger också att en av funktionerna som man får av att söka skydd hos Allah från shaitan är att det hjälper dig att fokusera, att tadabbur, och ta bort shaitan. För shaitan vill ju förstöra dina goda gärningar för dig. Så när du sätter dig för att läsa Koranen, ett, shaitan vill inte att du läser. Två, shaitan vill inte att du fortsätter att läsa. Han försöker få dig att gå därifrån. Tre, han försöker, om du läser, att du inte ska reflektera. Och ni vet, ibland du sitter och läser och du tappar bort det. Du har läst 5-6 verser, så bara, vad har jag ens läst för något? Vad handlar versen om? Igen, du är helt borta. Och det där tycker shaitan om. Så att sök skydd hos Allah Azza wa Jal från shaitan när du ska läsa Koranen. I bönen och utanför bönen. Så att shaitan inte kommer och förstör för dig. Ja. Och sen säger han också Imam Nawawi att det är också rekommenderat att alltid läsa al-basmala, bismillahirrahmanirrahim, i början på varje sura. Förutom surat Bara'a, surat al-Tawba, den nionde suran. Ja. Och han säger att de flesta av ulema är på åsikten att al-basmala och bismillahirrahmanirrahim kallas på arabiska för al-basmala. Bra att känna till. Al-basmala, de säger de flesta av ulema att det är yani aya ala annaha aya, att det är en vers då det har skrivits ner i al-mushaf. Det finns ikhtilaf. Är det en aya eller är det inte en aya? Al-basmala i början på varje sura. Och han säger här att majoriteten av ulema är på åsikten att det är en aya, för att det står skrivet i den mushaf som är berättat eller som finns från Sahaba. Så att det är en del av Koranen. Och vill man vara säker på att ha läst ut Koranen, så ska man ha läst ut Koranen med al-Basmala. Okej? Okay? Så att det är en vers från varje sura förutom surat al-Tawbah. Han säger sen att om man då börjar att läsa Koranen, så ska man ha ett khushu och ett tadabbur. Man ska ha inlevelse, ödmjukhet. Och man ska reflektera över det man läser. فَهُوَ الْمَقْصُودَ الْمَطْرُودَ För det är det som är syftet. Och det är det som vidgar ditt bröst. Det som alltså ger dig lycka i hjärtat. Då Allah subhanahu wa ta'ala säger أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ Ska de inte reflektera över Koranen? كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَتَدَبَّرُوا آيَاتِهِ En välsignad bok vi har uppenbarat för dig för att du ska reflektera över dess verser. Och han säger att haditherna från Salaf är många beträffande detta. Och uttalanden från Salaf. Nej. Så här är också viktigt, som vi sa, när man läser Koranen, det handlar inte om att bara läsa ut suran. Så många, idag ska jag läsa surat al-Baqara. Nej. Idag ska jag reflektera över surat al-Baqara. Eller hur? Jag har ett syfte, ett mål, att reflektera över Koranen. Och det är det som ger dig den här iman, iman boost, höj din iman. När du verkligen förstår vad du läser och vad du hör av Koranen. Så ett tadabbur är väldigt viktigt. Att man reflekterar över det man läser. Och han nämner ett fint uttalande från en av salaf, Ibrahim al-Khawas, rahimahullah, som sa Dawa'u al-qalb khamsatu ashiya. Hjärtats medicin är fem saker. Qira'atu al-Quran bit-tadabbur. Att läsa Koranen och att reflektera. Wa khala' al-batn. Och att vara hungrig. وقيام الليل وكتبيه نتن وتضرع عند السهر وكتأدميك سين في الله دم سستة من أمنتن اللي سستة ستند أمنتن ومجالسة الصالحين وكتستة مرتفع لجمانيكم ما شاء الله. So fem saker mjuka upp hjärtat. Att läsa Koranen med tadabbur, att vara hungrig, yani kanske att fasta. Vad han menar här, att vara mätt, att äta överdrivet mycket. Som Salaf säger, ge människan ett hårt hjärta. Att alltid äta för mycket, ge människan ett hårt hjärta. Och det är inte heller bra för hälsan. Och sen att be på natten, att ödmjuka sig den sista timmen. Och att sitta med rättfärdiga människor. Ja. Nästa stycke. Rekommendationen att repetera en vers flera gånger. Och att reflektera över den. Och han berättar från Tamim al-Dari radiyallahu anhu, denna nobla sahaba, att han repeterade den här versen fram till morgonen. Am hasiba alladhina ijtarahu sayyi'ati an naj'alahum kalladhina amanu wa 'amilus salihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Den här versen, som ungefär betyder: tror de som har samlat på sig synder, att vi ska göra de som tror och gör goda gärningar som de, gärna att de ska vara likadana som de som tror och gör goda gärningar i deras liv och efter livet. Hur dåligt har ni inte dömt? Gärna hur dålig, vilken dålig slutsats ni har kommit fram till. Gärna, vad säger alla den här versen? Tror de som syndar hela tiden, samlar på sig en massa synder, att de i det här livet ska få samma belöning som de som lyder Allah. Och i nästa liv på domedagen, att de ska vara likadana. Sa'a ma yahkumun. Yani vilken dålig dom och slutsats de har kommit fram till. Han stod och läste den här versen hela natten. Yani qiyam al-layl fram till morgonen. Repeterar han versen om och om igen. För att den ska gå in och reflektera då över versen. Han sa också att Ibn Mas'ud repeterade versen Rabbi zidni ilmen. Herre, öka min kunskap. Och subhanallah, Allah ökade hans kunskap. Abdullah ibn Mas'ud. Han nämner också att Sa'id ibn Jubayr, rahimahullah, repeterade den här versen وَاتَّقُوا يَوْمَنْ تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. Den sista versen Allah uppenbarade från Koranen, som finns i surat al-Baqara 281. Och frukta den dagen ni ska tillbaka till Allah, och varje människa ska få det hon har gjort, och ingen kommer att behandlas orättvist. Han repeterade versen om och om igen. Subhanallah. Ja. Och han nämner andra exempel också här. Men att Salaf just gjorde detta. Man stannar upp och repeterar en vers. Han nämner också att det är rekommenderat när man läser Koranen att gråta. Och huwa sifatul arifin och shi'aru ibadallahu salihin. För det är från de egenskaperna av de kunniga, de som känner Allah subhanahu wa ta'ala. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. Alla säger att de faller ner på sina ansikten gråtandes och det ökar dem i inlevelse. Yani, de rättfärdiga människorna faller ner på sina ansikten i tårar till Allah subhanahu wa ta'ala. Och vi känner alla till att profeten Muhammad alaihi salam brukade gråta i bönen. Ibland stod han i nattbönen och grät. Och de sa att det kommer som ett ljud från en skjutande kastrull. Vet, ibland när man spänner åt kastrullen, det kommer som kokande, skjutande ljud. Det kom från hans bröst, alaihi salatu wassalam. Då han grät i bönen. Och samma sak Abu Bakr radiyallahu anhu. När profeten Muhammad alaihi salam satte honom att vara imam. Så var det vissa som ifrågasatte. Och säger, men han gråter så mycket i bönen. Eller kan vi inte ha någon annan imam? Han gråter jättemycket. Men profeten Alisan insisterade på att Abu Bakr radiyallahu anhu skulle vara imamen. Och han nämner också här från Umar radiyallahu anhu. När han ledde folket i Salat al-Fajr så läste han surat Yusuf. Och han grät tills tårarna kom på hans bröst. Radiyallahu anhu. Och i en annan riwaya att man kunde höra flera rader bak hur Umar radiyallahu anhu grät i bönen. Ja. Nästa stycke. Han säger wa yanbaghi an yurattala al-Qur'an wa qad ittafaqa al-ulama ala istihbab at-tartil. Det är också från etik och väldigt passande att man reciterar Koranen med tartil. Och det här är något som alla lärda är överens om. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. Och tertil kan översättas till att man läser Koranen lugnt och tydligt. Att man inte stressar när man läser. Utan man uttalar varje bokstav och varje vokal. Så man stressläser inte, utan man läser Koranen lugnt och sansat. Och han nämner här hadithen där Rasulullah alaihissalam såg honom yawm al-fath i Mekka. Och han satt på sin kamel och han läste surat al-Fath. Faraja'a fi qira'atihi. Så han läste, yani lugnt och sansat i sin recitation. Och hadithen finns i Bukhari Muslim. Ja. Och han säger här också från Ibn Abbas radiyallahu anhuma att han säger att jag läser en sura från Koranen är mer med tartil, är mer kär till mig än att läsa ut hela Koranen. Än att jag läser en sura från Koranen lugnt och sansat, tadabbur, är bättre än att jag sitter och babblar, rabblar igenom hela Koranen snabbt. Och han nämner också från Mujahid rahimahullah att han frågades om två personer som ber lika länge. De ber lika länge, men den ena läser surat al-Baqarah och den andra läser surat al-Baqarah och Ala Imran. Hänger ni med? Så att han som läste surat al-Baqarah läste lite långsammare. Men den som läste Baqarah och Ala Imran läste då jättesnabbt. Vilken är bäst tycker du? Då så sa han som bara läste Baqarah. En hellre mindre, men lugnt. Taib. Så att man inte läser snabbt. Okej? Okay? Och det här är viktigt. Ibland idag vissa moskéer, folk klagar, de säger att de går på Taraweeh. De skickar frågor, varför läser imamen så snabbt? Som han har. Vad har han bråttom till? Eller varför? Om du har som mål att läsa en juz om dagen, läs en juz som du ska läsa den. Hinner du inte läsa en halv juz? Ja, men stressa inte. Låt folket njuta av att höra Koranen. Eller hur? Så det här är någonting som man ska tänka på när man läser. Och han säger också att ulema har förbjudit det som kallas för el-hadd. Och det är att man överdriver och läser jättesnabbt. Naam. Och han berättar från Abdullah ibn Mas'ud att han sa, en person som läste snabbt, han sa det här är som en person som ramlar upp poesi. Det kommer att komma ett folk som läser Koranen som inte går ner längre än halsen. Men om Koranen går ner i halsen, för rahasa fihi nafa, och rota sig i hjärtat, så kommer den att gynna, berättade Bukhari. Yani, läs inte Koranen för snabbt. Vad händer? Det blir bara ytligt som khawarij. Läser, fattar ingenting. Det har ingenting med din själ och iman att göra. Utan läs Koranen lugnt, ta åt i den. Låt hjärtat suga åt sig dessa ord och dessa innebörden, så att du inshallah ökar i iman och i kunskap av att läsa Koranen. Han säger också, det är rekommenderat för den som läser en aya av Rahma att be Allah Azza wa Jalla om hans fadl, hans godhet. Och om han läser en vers om straff, så ska han söka skydd från ondskan av detta straff. Och om han läser en vers som upphöjer Allah Azza wa Jalla, så ska han upphöja Allah Azza wa Jalla. Som det berättas autentiskt från Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhuma. Han sa att jag bad tillsammans med profeten alaihi salatu wassalam den här kvällen. Och han började läsa surat al-Baqarah. Och jag sa för mig själv, han kommer att göra ruku' vid 100 verser. Men han fortsatte läsa. Och då så tänkte jag för mig själv, han kommer att läsa surat al-Baqarah i en raka. Jag tänkte nu, Hudayfa ber med honom. Men han fortsatte. Läste surat al-Baqarah i första rakan igen. Han fortsatte. Och sen började han att läsa surat al-Nisa. Och han läste ut hela surat al-Nisa. Och sedan läste han ut, han började läsa surat al-Ala Imran och läste ut den. Yaqra'a mutarassilan. Yani han läste lugnt, sansat. Om han läste en vers som upphöjer Allah, så upphöjde han Allah. Och om han läste en vers där det finns att man frågar Allah någonting, så bad han Allah om denna sak. Och om det var en vers där man söker skydd, så sökte han skydd. Och denna hadith finns i muslim. Så kolla här. En raka. Vilka sura? Surat Baqara. Nisa och Ala Imran. I en raka. Och han läser lugnt alaihi salatu wassalam och ber Allah vid de här tillfällena. Subhanallah. Han säger också att när man läser Koranen, så ska man tänka på vissa saker som vissa ghafilin negligerar. Ghafilin, yani vissa människor som tar lätt på saker och ting. Han säger till exempel man ska undvika att skratta, att dhahik och lagat, höja rösten. Ja. Och inte prata i onödan om det inte är något som man är i behov av. Då Allah subhanahu wa ta'ala har sagt وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنِ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Att om Koranen läses, så ska ni vara tysta och ni ska lyssna, så kanske ni kommer att få rahma. Och han säger ett annat exempel, att sitta och leka med fingrarna och så vidare. فَإِنَّهُ يُنَاجِ رَبَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Personen som läser Koranen ropar på Allah subhanahu wa ta'ala. Så hur ska han sitta och leka och vara okoncentrerad framför Allah azza wa jalla? Och han säger också att kolla på saker som distraherar. Så det är en jätteviktig sak. Om man sätter sig för att läsa Koranen, så som vi sa, man ska sitta respektfullt, man ska vara fokuserad och man ska vara koncentrerad. Läsa Koranen respektfullt. Inte sitta och gapskratta och skrika som att du sitter på någon klubb eller fritidsgård eller någonting. Lär. Det här är som han, du ska läsa Koranen respektfullt. Och han säger här varför. För att Koranen, Allah Azza wa Jalla säger att när Koranen reciteras, så ska ni vara tysta och lyssna. Så kommer ni få Allahs rahma. Yani, as-sakina, al-khushu', den här rahman man får när man läser Koranen. När du läser fokuserat, du läser lugnt, med inlevelse. Inte den här som sitter och kollar till höger och vänster när han läser Koranen. Varannan sekund han sitter och kollar i mobilen. Som tyvärr jag tror många gör idag, eller hur? Har någonting uppdaterats efter varannan vers i Koranen? Subhanallah. Jag vill kolla dina hasanat om de har uppdaterats istället hos Allah Azza wa Jalla. Som du missade av att kolla i mobilen. Istället, stäng av mobilen, lägg den någonstans. Nu ska jag läsa Koranen. Lägg den i ett annat rum. Säg nu halvtimme Koranen. En timme Koranen. Är inte det bästa egentligen? Man fokuserar. Inshallah, man får den här rahman. När man läser och när man lyssnar på Koranen. Det är också en annan sak. När man lyssnar på Koranen ska man också vara fokuserad. Den här versen som vi nämnde, den handlar först och främst om bönen. Som Salaf nämner i tafsir. Om Koranen läses ska ni vara tysta och lyssna. Den är först och främst i bönen, men den är också generellt. Yani, det är inte passande att du sätter på Koranen och sen du sitter och snackar massa goja med din kompis. Ja, stäng av Koranen, visa respekt, eller hur? Om du lyssnar på Koranen i bilen och sen du börjar prata, du ska ha ett samtal, stäng av Koranen. Det är respektfullt, eller hur? Någon sitter och läser Koranen bredvid dig, sitt inte och prata högt bredvid honom, gå till ett annat rum och så vidare. Höj inte rösten över Koranen. Var tyst och respektera Koranen. Däremot får man ofta frågan om det är tillåtet att ha på Koranen i bakgrunden. Du lagar mat till exempel, nu du ska hem och göra iftar. Är det okej att sätta på Koranen och laga mat? Ja, det är okej. Men det är inte att du står och pratar och skriker och Koranen är på. Då är det bättre att stänga av den. Tills du är färdig, då sätter du på den. Men att den är på i bakgrunden och du kanske inte kan fokusera hela tiden, det är okej. Men i alla fall bättre att den är på än att ingenting alls är på. Okej? För att Koranen skrämmer iväg shayatin från huset och ger nor och liv i huset. En annan punkt som han tar upp. Vad är bäst, att läsa Koranen från minnet eller från en mushaf? Vad säger ni? En mushaf. Nej, det är den åsikten han lutar åt. Men han säger att egentligen det går tillbaka till personen, individen. Om en viss individ finner mera khushu i att läsa från minnet så är det bättre. Men att många av salaf föredrog att läsa från en mushaf. Och det är också, för han säger att kolla i mushaf är ibadah. Det är en dyrkan i sig själv. Okay. Och det är också mindre chans att du gör fel när du kollar i mushaf. En annan fråga. Vad är bäst att läsa tyst eller högt?
Högt.
Ja. Det kan också bero på. Han säger att det går också tillbaka till fördelar och nackdelar. Men att det finns fördelar att läsa högt. Och det är att man liksom väcker sig själv. Man höjer rösten, man liksom vaknar till när man läser. Man hör sig själv läsa. Än om du läser med bara ögonen. Och han nämner också bevis på detta. Och det är haditherna, flera hadither som vi kommer att komma till. Där till exempel profeten alaihissalam sa att Allah har inte lyssnat till något vackrare än en profet som förskönar rösten med Koranen. Yajhar bihi, och han höjer rösten med Koranen. Yani det vackraste som Allah hör är en profet som höjer rösten och läser Koranen vackert. Så det bevisar att de läste högt och höjde rösten. Eller hur? Naam. Och han nämner också att det kan ge effekt på personen som hör när du läser Koranen. Du läser för dig själv och du läser för dem som kanske hör. Men man ska inte höja rösten, nämner han, om det kan leda till ria. Om man vill visa upp sig, då är det bättre att sänka rösten. Som vissa hadith nämner att det är som att ge sadaqa. Dold sadaqa är bättre än öppen sadaqa. Men det går tillbaka till fördelar och nackdelar. Och han nämner också att du inte ska höja rösten om andra personer sitter bredvid dig och läser. Du läser Koranen, din kompis läser Koranen. Och du höjer rösten och han höjer rösten. Och sen blir det konflikt på grund av vad? Koranen. Eller du läser Koranen och någon ska be sunna bredvid dig. Och du sitter och läser jättehögt. Lär. För du respekterar och sänker rösten. Hänger ni med? Ja. Och det här är också en annan sak som han tar upp här. Att försköna rösten med Koranen. Och han säger att al-ulama, mina salaf och al-khalaf, mina sahaba och tabi'in. Och alla ulama är överens att det är rekommenderat att försköna rösten med Koranen. Istihbab tahsin as-sawt bil Quran. Naam. Yani alla ulama från salaf och khalaf är överens om att det är rekommenderat att försköna rösten med Koranen. Och han nämner som bevis hadithen som vi nämnde, att det vackraste Allah har hört och lyssnat på är en profet som höjer rösten och läser Koranen vackert. Vackert. Och också hadith Abu Musa al-Ashari radiyallahu anhu, Där Rasulullah alaihissalam sa till honom: "Laqad utita mizmaran min mazamir Ali Dawud." Att du har fått en mizmar, jag kommer inte ihåg vad vi översatte ordet till. Mizmar, en ton, vacker röst eller stämma som Dawud alaihissalam. Och ni vet att Dawud alaihissalam läste Zabur väldigt vackert. När han läste så kom djuren och lyssnade på honom. Och så vidare, mashallah. Så han prisade här Abu Musa för hans vackra röst av Koranen. Och säger att han har fått som en stämma eller röst som liknar Dawuds röst alaihi salatu wassalam. Han nämner också hadith Bara ibn Azib radiyallahu anhuma, där han säger att Rasulullah alaihi salatu wassalam sa: "Zayyinu al-Qur'an bi aswatikum." Försköna rösten med era, försköna Koranen med era röster. "Fa inna sawt al-hasan yazidu al-Qur'an husna." För en vacker röst ökar Koranen i skönhet. Och den är berättad av Abi Dawud och Nasa'i, och Sheikh Albani säger att den är sahih. Yani zayyinu al-Qur'ana bi aswatikum. Försköna Koranen med era röster. För en vacker röst ökar Koranen i skönhet. Och det här vet vi alla, att när vi lyssnar på någon som läser Koranen, i den här Koran-appen till exempel, finns hundratals personer. Men varför väljer du att lyssna på en viss person? Du har en favoritchef som du lyssnar på. Varför? För han får dig att reflektera, att frukta, att njuta av Koranen mer. Eller hur? Fast det, alla de här hundra läser samma Koran. Men han förskönar Koranen med sin röst. Den ökar skönhet då han läser Koranen. Okay. Och det också berättas i vissa hadither att den bästa som läser Koranen är den som får det att tro att han fruktar Allah när han läser Koranen. Att han är rädd för Allah azza wa jalla när han läser Koranen. Du hör honom gråta och vara rädd och stanna upp och så vidare. Det är en person som läser Koranen vackert. Ja. Och profeten Muhammad alaihissalam har till och med sagt: "Laysa minna." Han är inte från oss. Den som inte förskönar rösten när han läser Koran. Så man ska försöka. Jag vet att vi är masakin. Vi läser inte Koranen vackert som de här imamerna. Men försök. En person, han hörde den här hadithen berättas, så frågade han Ibn Abi Mulaika, som var en av dem som berättade hadithen: "Men jag läser inte Koranen fin." Han sa: "Förskönar rösten så mycket du kan." "Ja, nu gör det du kan. Alhamdulillah, Allah kommer att belöna dig." Eller hur? Vi kan inte läsa som imamen i Mekka, men Allah belönar dig inshallah för din goda avsikt. Så man försöker att läsa Koranen så fint som möjligt. Vi kan ta som en sista punkt här. Beträffande att läsa Koranen vackert, nämner han också här hadith då Al-Bara radiyallahu anhu sa: "Jag hörde Rasulullah alaihi salatu wassalam läsa Koranen i salat al-Isha, och han läste Watini wa Zaytun, fama sami'tu ahadan ahsana sawtan minhu." Och jag har inte hört någon läsa vackrare än honom alaihi salatu wassalam, berättade Bukhari Muslim. Men han säger här, som vi kan ta som sista punkt, att läsa Koranen vackert ska inte heller gå över gränsen så att personen faller in i vad som kallas för ett tamtit. Ett tamtit, att man drar ut för mycket på orden. Och han nämner också sen här eller att man läser i melodiska rytmer. Att man läser som någon form av musik nästan. Så ska det inte vara. Det ska inte vara att man efterliknar rytmer som finns i musik. Okej? Okay? Och också han nämner här ett tamtit. Och ett tamtit är då att man drar ut på ord som man inte ska dra ut på. Och det finns tyvärr vissa människor som läser så här. De läser fel. Och ni vet, i Koranen finns det något som heter tajwid, regler. Och där har man det som kallas för med vokaler. 2, 4, 6 haraka. Fy akfer min sitta? Nej, fy, eller hur? 6 är längst. Okej. Wala dallin. Yani dra inte ut på någon mer än 6 harakat. Att göra det blir tamtit. Det blir att man överdriver. Och tyvärr, det finns vissa som gör det. Abdul Basit, Abdul Samad, de läser på ett sätt som är bidda, det är innoverat. En kort sura, mashallah, 5-6 minuter. Det är överdrivet. Okej? Så det här ska man inte ha. Och samma sak i alla adhkar. Och jag fann en väldigt intressant fatwa från Sheikh bin Baz. Även i bönen och adhan finns också det här felet, tamtid som vissa människor gör. I adhan, de säger Allah. Vad är det? Du får inte säga så. Allahu Akbar. Yes. Han säger, Sheikh bin Baz, vanligt, dra inte ut på det. Och även i bönen, vissa ulema säger att det är rekommenderat att dra ut på orden när du rör dig mellan momenten i bönen. Till exempel du går ner i sujud, Allahu Akbar, uppifrån när du går ner. Det har också fel, säger Sheikh. Det här saknar grund. Du säger Allahu Akbar, du går ner i sujud. Du går från sujud, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamida. Inte den här Sami Allahu liman hamida. Det är också. Finns inte någon grund för det här i islam. Okej? Och också att man skiljer på olika takbirat. Allahu Akbar. Du går in i bönen. Och sen när du går ner i sujud, det ska vara längre. Och sen när du avslutar, det ska vara längre. Det är också saknar grund. Utan de är lika. Alla takbirat i bönen är lika. Allahu Akbar. Dra inte ut på det. Mer än så. Okej? Sami Allahu liman hamida. Rabbana wa lakal ham. Bäst. Hitta inte på massa egna vokaler i de här orden. Det blir fel. Därför folk som behandlar med adhan, hur vissa moskéer tar adhan, det tar 7 minuter, 5 minuter. Varför? 5 minuter är adhan. Det är överdrivet. Så man ska inte överdriva på det här sättet. Utan man läser normalt, alhamdulillah. I Koranen och också i sin salah och i sin adhan. Så ger man varje bokstav dess haq, dess rätt. Okay. Och sen att argumentet med att det låter fint håller inte. Det är inte sunna, punkt slut. Eller hur? Och vi ska inte överdriva och göra saker svårt i religionen. Och kallas vi avrundade för idag. Och inshallah, kanske vi fortsätter nästa vecka. Vi får se inshallah vem som har darsen nästa vecka. Wallahu ta'ala alam. Och sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi.